Ja, kyndelsmässodagen, och det handlar om ljuset. Och jag tänkte också säga någonting om det sanna ljuset. Och då går vi till Johannes evangeliet, de 13 första verserna. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt det som finns till. Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, och hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Ja, det finns ju mycket gott att säga om ljuset, och Lennart har ju inlett här med att ge oss ett vetenskapligt perspektiv. Och visst är det spännande att se hur vetenskapens språk närmar sig det språk som vi som troende har använt i alla tider. Ja, det som vi uppfattar som ljus består ju egentligen av 7 färger som blandas till ett ganska vitt ljus. Vi kan se färgerna när ljuset bryts i ett prisma, eller när solljuset bryts i regndropparna och bildar regnbågen. Det är ett ljus men 7 färger. Och så blir ju ljuset också en bild av enheten i Guds rike, i kyrkan, i församlingen. Vi har andra bilder som vi lyfter fram oftare. Att kroppen är en men har många lemmar. Trädet är ett men har flera grenar. Vi har olika samfund och kyrkofamiljer, men alla har sin grund i och hämtar sin näring ur Bibeln, ur Guds ord. Och nu när jag ändå är inne på olika bilder av enhet vill jag ge er en annan bild. När vi bjuder på kaffe är det för många viktigt att alla får koppar ur samma servis. Men man kan såklart servera kaffet i flera olika koppar. Och det ska vi göra idag vid kyrkkaffet. Det viktiga är ju inte hur kopparna ser ut, utan vad de fylls med. Och så är det också med oss människor. Det viktiga är inte hur kropparna ser ut, utan det vi är fyllda av. I texten möter vi Johannes. Johannes döparen. Han har kommit för att vittna om ljuset. Johannes håller till i öknen. Har ni tänkt på hur mycket öken det är i Bibeln? För några veckor sedan så var Jonas och jag med på EFKs digitala utbildning för församlingsledningar. Där talade Marcus Sand om att lyfta blicken. Lyft blicken är ett tema för EFK under det här året. Ett tema som återkommer på kongressen och på torpkonferensen. Marcus berättade att han hade varit på resa till Israel och Mellanöstern. Han hade stått på berget Nebo och skådat in i löfteslandet, precis som Mose en gång. Det mesta av ökenvandringen ligger bakom, men det är en liten bit kvar. Markus jämförde det med den tid som varit för kristen tro. Sekulariseringen har tilltagit, troende har mött misstro och förakt. Det har varit som en ökenvandring. Att vistas i öknen kräver anpassning. Man behöver ett skydd som kan ge skugga under dagens heta timmar. Och ska man gå, bör man göra det på natten. Och man får inte slösa energi på onödiga saker. Och vi som kristna församlingar har anpassat oss till ett ökenliv. Vi har tagit skydd i våra kyrkor. Vi har hållit en låg profil. Men nu är löfteslandet nära. Om vi lyfter blicken kan vi se förändringar i samhällsklimatet. Kristen tro får ta plats i medierna på ett mer öppet sätt. Unga söker sig till Jesus och kyrkorna. Intresset för livsfrågorna ökar. Något nytt är på gång. Löfteslandet är nära. Och Jesaja skriver: men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Ja, Johannes döparen håller till i öknen. Han har anpassat sig efter öknens villkor. Säkert har han någon slags skydd som kan ge skugga under dagens heta timmar. Och hans kläder av kamelhår håller honom varm under nattens kyla. Och för att inte slösa med den energi som hans enkla kosthållning ger, så håller han sig ganska stilla på en plats. Han håller till vid Betania, på andra sidan Jordan, nära Döda havet. Och det är jordens lägsta punkt. Johannes befinner sig bokstavligen på världens botten. Det är här som Jesus blir döpt och börjar sin tjänst. Jesus rör sig mellan två Betania. Det andra, mera kända Betania, ligger högt uppe nära Jerusalem, där han sen avslutar sin tjänst. Jesus tjänst omfattar alla, från det lägsta till det högsta. Namnet Betania har två betydelser. Det kan betyda slaveriets hus, slavhuset, eller också dadelhuset. Av dadlar gjorde man vid den här tiden honung, och då blir det tydligt att Jesus kopierar israeliternas ökenvandring. från slaveriet i Egypten till löfteslandet som flyter av mjölk och honung. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Anton Jonsson hade en predikoserie över Matteus evangeliet där han visade att Jesus under sin vandring upprättade allt det som israeliterna brutit under ökenvandringen. Han tar all deras synd på sig och bär den ända upp på korset. Medan Johannes döparen håller sig stilla vid en plats går Jesus från by till by och möter alla slags människor. Från de fattiga och maktlösa till de rika och mäktiga. I alla möten gör han oförglömligt intryck. Sjuka blir botade och berättar glatt för andra hur Jesus förändrat deras liv. Men den rike ynglingen går bedrövad bort när han får höra att han måste frigöra sig från egendom och pengar. Jesus delar måltid med utstötta och föraktade lika väl som med högt aktade teologer. Han lyfter fram den fattiga änkan som bara kan ge några ören i kollekten som ett gott exempel. Till fariseerna som fastar 2 gånger i veckan och ger 10:e av allt har han ett annat budskap. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är så vit, som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av döda ben och annat orent. Jesus, det sanna ljuset, ser det längre än till ytan. Hans ljus tränger igenom fasader och avslöjar det som finns där innanför. Både ont och gott. För när Jesus möter Natanael ser han inte bara en ung man. Innanför det yttre ser han en sann israelit, en som är utan svek. I vår tid talas det mycket om kristen kultur och kristna värderingar. Prydliga fasader. Men vad finns det där bakom? Är det som Paulus skriver till Timoteus? Det bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Jesus verkar i en tid när starka åsikter bryts mot varandra. Israel är ockuperat av romarna. Och det finns starka rörelser som vill revoltera med vapen i hand. Andra utnyttjar situationen för egen vinning. Några vill tillämpa civil olydnad och vägra att betala skatt till kejsaren. Fariseer och saddukeer har olika bibelsyn när det gäller frågan om uppståndelsen. Och frågan om äktenskap och skilsmässa, sexuella relationer, var då som nu föremål för het debatt. Och olika grupperingar försöker att med luriga frågor dra in Jesus i sin åsiktsfålla. Och när det inte går så försöker man istället fösa över honom in i åsiktsmotståndarnas fålla. Men Jesus låter sig inte fångas. Gång på gång visar han att han står över mänskliga småaktigheter. Och han visar det tydligt genom att bland sina 12 särskilt utvalda också ta med både en gerillasoldat och en tulltjänsteman. Det är en spretig grupp Jesus samlar runt sig. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tar emot Jesus ger han rätten att bli Guds barn. Under valkampanjen inför kyrkovalet i höstas möttes vi av budskap som att Jesus är sosse eller Jesus är sverigedemokrat. Men sanningen är att Jesus varken är sosse eller sverigedemokrat. Han kan inte passas in i den politiska vänster-högerskalan. Det betyder ju inte att han är ointresserad av samhällsfrågor eller människors villkor. Han är mer intresserad av samhällsfrågor och människors villkor än vad många politiker är. Och vi som följer Jesus har också all anledning att engagera oss i samhällsfrågor och människors villkor. Och det kan ju innebära ett politiskt engagemang. Kristen tro hör naturligt hemma i politiken. Men politiken ska hålla sig borta från den kristna tron. Den kristna tron är en andens enhet och behöver inte och ska inte vara en åsiktsenhet. Vi behöver inte tycka lika i alla frågor. Men ändå är det här som det ofta skaver i kristna gemenskaper. Vi märker ju det i Paulus brev till församlingen i Korint, som ju där det fanns olika åsikter om vilken predikant som var bäst, skriver han: för om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis? Och till församlingen i Rom skriver han: godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Problemen uppstår när vi jämför oss med varandra. Och Jesus varnar oss för att göra det. När Petrus har bedyrat sin kärlek till Jesus 3 gånger så är hans första fråga: hur blir det med Johannes? Och Jesus svarar: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Jesus menar att Petrus inte ska jämföra sig med Johannes. Han ska följa Jesus, hålla blicken fäst på honom. Petrus borde ha lärt sig det redan då han ville gå på vattnet. Det gick bra så länge han såg på Jesus. Men när han vände sig mot båten för att se hur lärjungarna reagerade, då sjönk han. Det står ju inget om hur lärjungarna reagerade. Men kanske Thomas ropar ut: se inte på oss, se på Jesus. Men Petrus hade redan tappat ögonkontakten med Jesus. Vi som följer Jesus måste ha vår blick stadigt fäst på honom. Johannes kom för att vittna om ljuset, men han är inte själv ljuset. Det är Jesus. Johannes är också vägröjaren som bereder vägen för Jesus. Och vi är också kallade att vara vägröjare för Jesus. Och en vägröjare behöver ju lämpliga redskap. Och i vår redskapsbod hittar vi förbön, lyssnande, tid, vänlighet och lyhördhet för andens tilltal. Det är enkla handredskap. Inga häftiga röjsågar eller grävmaskiner. Bara handredskap. En del av dem är så korta skaft att man måste böja knä för att bereda vägen för Jesus in i människors hjärtan. Uppgiften är ibland tålamodsprövande, men alltid meningsfull. Den som sår med tårar ska skörda med jubel.